Ja, det där var en mysig signatur. Ljuva drömmar med Monica Zetterlund. Anders Exet Eriksson, varför heter den här programserien Ljuva drömmar?
Jo, alltså egentligen så är det ju inte allting så ljuvt. Men hon sjunger ju också om en rimligare värld.
Ja.
Och det är väl egentligen hela min filosofi. Att ja. Vi kan inte leva så här pang på och brutalt. Utan vi måste hitta någonting lite lagom.
Ja.
Så att vi inte bara kör slut på oss och allt.
Ja. Det som är fascinerande med den här låten. Det här är faktiskt en av mina bästa låtar faktiskt. För den här, till och med, den skrevs ju av Hasse och Tage i någon revy på 70. Talet, när de hade börjat tappa tron för 50 år sedan om de ljuva drömmarna.
Ja, jag var där flera gånger och såg det live.
Ja, vilken revy var det egentligen?
Jag kommer inte ihåg, men det var någon av de här hundarna. Ja,
men det finns ju en väldig känsla av ett, det var ju ett hopp där på 60-talet. Och redan på 70-talet så kände Hasse och Tage att det var bara tomma ord.
Mm. Visst, men
ja,
det,
ja, intressant.
Pengarna efter kriget började ta slut.
Ja, exakt.
vi gjorde ju världens klipp där på andra världskriget.
Ja, och då ska vi då berätta att den här serien här heter alltså Ljuva drömmar. Vi har gjort det här tredje programmet. I första programmet fick du tala om vem du var. Nu får du ta en väldigt kort sammanfattning för de som missar det programmet.
Ja, från början är jag biolog och sen kom jag på att jag ville bli lärare och på den vägen är det.
Ja, och för Tyresöborna är du känd som lärare på Nybro skolan.
Mm. Och på senare år också på Strandskolan och Kumla.
Ja, och även aktiv i olika föreningar.
Mm. Den gamla Tyresö miljövårdsföreningen var ju väldigt aktiv i, redan på 70-talet.
På den tiden inte, kanske inte ens var modernt och inne och var miljöintresserad, eller?
Ja, men vad vi gjorde... Vi tillsammans med Haninge fältbiologer och några andra var ju att vi lyckades stoppa Stockholms stads exploatering av Tyresta.
Aha.
Som sen så småningom ledde till att det blev nationalpark.
Åh!
Det är väl bra.
Ja. Och du har suttit i kommunfullmäktige också.
Ja, för Vänsterpartiet.
Ja, jag vet. Och då satt du ju där samtidigt. Jag blev imponerad av dig, Anders. Det sa jag i första programmet. Ja. Därför du gick upp och sa vad du tyckte oavsett om det alltid var partilinjen.
Ja, just det. Piskan.
Piskan, ja.
Och glöm inte Tyresö handboll.
Just har det! Var du ja, du var tränare där, va?
Ja, och domare för Tyresö IF i många år.
Just det, det var du också. Det kommer jag ihåg. Och då, det var på den tiden gick väldigt bra för Tyresö handboll, va?
Ja, då kanske inte jag var... Alltså, tjejerna särskilt var ju svenska mästare.
Just, var inte det på den tiden?
Jo, men då var inte jag tillräckligt bra för att få vara med dem.
Liksom. Nej, du var...
Eller, jag blev väl aldrig riktigt den där domarstjärnan heller.
Nej, men det var under den glansperioden. Ja. Ja, det var skönt.
Jag dömde ihop med Ove som är döv sen födseln.
Jaha.
Så de kallade oss för en döv och en blinde.
Det var ju roligt.
Jo.
Ja. Men, och det var ju liksom Tyresö handbolls egna, alltså, om man då jämför med Tyresö FF där man köpte in spelare, va?
Ja.
De här tjejer, Marta och dem.
Ja, ja, ja. Nej,
så var det ju, så här var ju liksom...
Det här var ju ideell verksamhet i princip.
Ja, och en av dem som är väldigt känd, det är väl en av Ingvar Carlssons döttrar, Pia.
Ja, visst. Som hette Törnqvist nu.
Ja. Och som också är aktiv i...
Till och med hennes barn har jag dömt.
Ja, det ser du. Ja. Ja. Men nu ska vi prata om Agenda 2030. För i andra programmet pratade vi om några av de målen. Och för de som inte hörde det så måste vi tala om vad är Agenda 2030?
Jo, men det är ju en fortsättning på... Vi hade ju något som heter millenniemålen och Agenda 21 och massa sånt där. Och när 2015, när millenniemålen skulle delvis vara klara, en del gick bra, en del gick mindre bra, så satte man upp nya mål.
Mm.
17 mål till 2030, som hela världen ska kämpa med.
Så på 10 år nu ska vi genomföra de här målen? Mm. Ja.
En rolig grej är att man kan se reklam för det på de här handbolls-VM-arenor och sånt där liksom nu. Det står lite sånt. Det finns...
Lite överallt.
Ja, ja, lite smygande i alla fall.
Ja. Och förra gången så pratade vi om de här stora målen om att avskaffa fattigdom, avskaffa hunger och allting sånt.
Mm.
Och nu tänkte du ta upp mål 8.
Ja, vi började väl på det. Vi pratade om att hur ska man göra rent konkret liksom.
Ja.
Som liten människa.
Ja, för det är väl det som är viktigast.
Ja, visst. Ja.
Inte vad man bara säger i stora fina sammanhang.
Ja. Och då har jag slagit upp en gubbe som heter Charles Boycott.
Boycott?
Ja, precis.
Var det hans namn som...
Ja, precis. Det var ju bönder på Irland på 1880-talet som blev utnyttjade.
Ja.
Och då, den här Boycott var särskild... han var ganska hemsk.
Jaha, okej. Okay.
Ja. Så de bojkottade honom liksom.
Aha, det är därifrån ordet kommer.
Ja, på något sätt. Men det där kan man googla på.
Vad är nummer 8 då? Vad står det i det målet?
Jo, men det står anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Ja.
Och då vill jag på en gång säga att oops, ekonomisk tillväxt, ja för vissa.
Ja.
För vissa är det rimligt.
Mm.
För oss är det inte rimligt.
Nej.
Så det där tycker jag att Sverige ska ta stryk det där sista och satsa på anständiga arbetsvillkor, framförallt på folk i den fattiga världen.
Ja, får jag säga någonting då? Jag tänker försöka bli liksom djävulens advokat här nu när vi bara... För att man ska inte bara sitta och hålla med varandra, det blir så tråkigt då. Men jag kan ju se det här med schyssta arbetsvillkor. Jag har ju tillbringat väldigt mycket tid upp i en liten fjällby där man kämpade sedan lång tid tillbaka som skogsarbetare. Och när de gubbarna nu som är 80-årsåldern berättar om sina arbetsvillkor i skogen, där de gick ut i minusgrader och med alltså en vanlig såg egentligen, såga ner stora trän och jobbade i mörker och kyla och allting sånt där. Och det var ju fruktansvärt jobb. Sen fick de ju bättre och bättre arbetsvillkor. Tyvärr så blev det ju så också så att sen tog maskinerna över. Mm. Och då var det nästan inga som fick jobb i skogen. Mm. Så från att vara 40 skogsarbetare så blev det en maskin.
Mm.
Men det som hände nu där uppe i den här byn och även här hemma i Tyresö, det är att när man då ska få någonting gjort, det vill säga... Man ska ju om en kåk.
Mm.
Där uppe då, plötsligt så är det en bil som är från någon gammal öststat, en ganska dålig bil. I den bilen bor folk som håller på och bygger.
Ja.
Alltså jätteurusla arbetsvillkor. Plötsligt är det tillbaka till, och nu i vinter till exempel när man är minus 29. Så fattar man inte, då stod de där, de hade inga schyssta kläder, inga, de höll på att fixa ett hus, alltså bygga om en gammal lada.
Visst finns det något som heter prekariatet, de här människorna som står och väntar på att få köra ut varor från en restaurang.
Ja, exakt.
Jag hörde att vår yngsta son flyttade nu, de tog under 2000 för en dag. Liksom.
Jag vet.
Och vad är det här?
Vad är det här? Ja. Och vi som la om taket hemma och gick på en jätteschysst firma som vi hade googlat, det här var bra. Det var inte de som kom. Nej. Utan var underentreprenörens och de hade inga skyddskläder.
Och de får bo i något konstigt industriområde, 20 pers i
några. Alltså, så det jag ser med mina ögon, det är att vi hade ju byggt upp en jättebra när det gäller massa regler och sånt.
Ja.
Men nu har vi fått ett helt annat gäng i Sverige också.
Ja, och då skyller man lite på EU.
Ja.
Och det tycker jag är fegt.
Ja.
Vi kan väl vara lite hederliga i alla fall, eftersom vi är med i EU.
Ja, men visst.
Ja.
Och varför har man tillåtit, man vet ju att massa människor utnyttjas nu i massvis med branscher, får knappt betalt.
Ja. Och en stor, viktig bransch där man skulle kunna göra mycket mer, det är ju kläder. Det är ju ett fruktansvärt hemskt arbete i till exempel Bangladesh då.
Ja.
det kom ju en del reportage. Men vi hade ju något som heter Rena Klader, en sån här organisation. Den är nedlagd.
Aha, ja.
På grund av, jag vet inte vad, där är jag också så där lite misstänksam. Vad håller de på med?
Ja.
Det finns på engelska Clean Clothes Campaign. Men till exempel, det som jag har läst på lite, varför försvann den här kampanjen för att folk ska få ha bra arbetsvillkor som producerar kläder åt oss? Sidabidragen minskade. Facken blev osams.
Vilka fack?
Här i Sverige. Att liksom, ja, det blev så där att det blev intressen mot intressen.
Mm.
Och så kvävdes den här kampen för en rättvisare värld.
Mm,
en rimligare värld.
Och inte det så, liksom också så här, om man skulle sticka sig en tröja, gå och köpa garn och göra sig en tröja, det blir en jättedyr tröja.
Ja.
Medan däremot om man går och köper en på Hennes & Mauritz eller någon av de här stora firmerna, då kostar den kanske en tredjedel mot vad det kostar att göra den själv.
Jo. Jag har sett en massa siffror då, hur mycket vi importerar och hur mycket vi återvinner och sådär. Återvinningen är också bromsad av en massa starka intressen.
Man vill inte återvinna.
Nej, de här fibrerna är ju ofta väldigt användbara.
Det går att återvinna kläder.
Ja. Vi importerade 15 kilo kläder per person här för några år sedan.
Mm.
Och 1% återvinns. Och då dels är det att återvinna i second hand.
Mm.
Men sen kan man göra nya trådar av de här fibrerna så att säga. Och spinna och väva och hålla på. Men det är som mycket annat då. Att man
det är inte tillräckligt lönsamt.
Jo, men alltså lobbyintressen bromsar.
Mm.
Det går att göra jättefint.
Mm.
Och det är ju lönsamt för världen om vi gör så. Men det finns ju kortsiktiga ekonomiska intressen som sitter ner i Bryssel och bromsar.
Mm. Mm. Mm.
Det sitter ju många tusen lobbyister i Bryssel som förstör väldigt mycket.
Ja, för det vill också liksom, det måste man ju fatta att det är ekonomiska intressen som styr världen.
Ja.
Det är inte bara fina ord. Även om man skriver på det här Agenda 2030 så är det stora multinationella företag som styr.
Ja.
Eller hur?
Jo.
Nu såg han så ledsen ut där, Anders, på andra sidan.
Man vill nästan slå dem ibland.
Man vill nästan,
man ska ju vara fredlig.
Ja, man ska vara fredlig. Ja, men man blir arg.
Mm.
Ja. Och sen tycker jag också så här. Där uppe i den här fjällbyn där man egentligen nästan, liksom, alla vet ju om hur det var när det var ont om varor. Där lagar man allting.
Ja, som min farmor och farfar.
Ja, man lagar.
Tvätta plastpåsar.
Precis, ja. Och det tycker jag också är intressant att de klädplagg som vi har ärvt några gamla jackor och gamla, de går ju aldrig sönder. Medan köper man nya saker går de sönder direkt och så är man tvungen att köpa nytt.
Och det är ju programmerat.
Ja.
De har ju räknat ut hur länge det ska hålla för att det ska bli lönsamt. Men jag har kommit på en grej.
Ja.
Finska grejer, de håller mycket längre.
Håller finska varor?
Det är någonting med heder där som inte har gått ur än riktigt i Finland.
Ja, just det.
Cykeln och tvn, alla de här grejerna, de håller hur länge som helst. Gamla Nokia 3310, det går ju inte att ta död på.
Nej, och vi hade ett gammalt kylskåp där uppe i Härjedalen. Ja. Sån här riktigt sån här camp, jättesnyggt. Ja. Fast den drog mycket el och lät.
Mm.
Det var ju från 60-70-talet. Ja. Nu bytte vi ut det för att det var så pass, ja. Men det hade säkert kunnat gå i länge som helst.
De drar ju ström, de där gamla.
Ja, de gör det. Jag vet.
Kan man ju.
Skapar värme i köket gör de också.
Ja, jo.
Mm.
Nej, men glödlampor då som vi har bytt ut till sådana här sparlampor.
Ja.
Det gjorde ju att det blev varmare också, de här gamla glödlamporna.
De skapar värme?
Ja, om man handlade då termostat så var det ju egentligen ganska trevligt med de där.
Mm.
För då, det blev någon sorts nollsummespel då.
Det är samma sak tycker jag. När vi flyttade till Bollmora 1964 på Björkbacken. Då fanns det en badrumslampa och en toalettlampa. Sån här vanlig glödlampa.
Mm.
Och där bodde vi. De gick aldrig sönder, de här lamporna.
Just det.
Och sen, jag vet inte vad det var för sort. Det var en sort som aldrig gick sönder.
Tyskarna har också väldigt mycket såna här mycket, mycket hårdare än våra.
Ja,
konsumentverket. En tandlös tiger.
Ja, exakt. Ja, fortsätt. Ja, nu pratar vi om anständiga arbetsvillkor.
Ja, visst. Ja. Och det är ju liksom alltihopa kopplar väl, man kan ju sammanfatta allt med de här jättestora begreppet ekologiskt fotavtryck.
Mm.
Att vi ska klampa med lagom stora fötter på jorden.
Mm.
Det finns sån här slogan från Världsnaturfonden, bilen, biffen, börsen, butiken och bostaden. Att vi ska sänka konsumtionen där liksom, till en rimligare nivå.
Ja.
Och hur många hektar jordbruksmark per person har vi i olika länder då?
Mm.
Vi ligger i Sverige på 7 hektar per medborgare. Medan till exempel Eritrea har 1 hektar.
Mm.
Och Katar har 15 hektar.
Mm.
Men vi ligger ju ändå alldeles för högt. Mm. Vi måste ju tänka oss för. Liksom. Kanske samarbeta på olika sätt regionalt, jag vet inte.
Men i Sverige har vi ju väldigt mycket liksom, vad ska man säga, yta per invånare.
Mm.
Vi är ett stort land, ja, alltså rent fysiskt.
Ja,
så när det gäller jordbruk, om vi bara gör egen jordbruk.
Mm.
Men det gör vi ju inte, utan vi importerar ju.
Jo, mer än hälften av maten.
Ja, och vi är inte ens självförsörjande.
Nej, eftersom 100% vore ju självförsörjande, men ja, vi är under 50.
Så skulle den här lilla skriften som kom från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ja, med den fantastiska chefen där man fick för något år sedan, om krisen, eller när krisen kommer, mm, vad det stod för någonting, mm, då skulle man ha mat för en vecka.
Just det. Nej, men alltså, då är det ju frågan, ska vi odla mat på såna magra marker eller ska vi låta fåren gå där och beta?
Ja.
Och det är en massa komplexa val vi måste göra här nu då.
Om vi pratar då anständiga arbetsvillkor, nu pratar vi liksom om människor i andra länder som ska få anständiga arbetsvillkor.
Mm.
Det är väldigt svårt att styra det. Hur gör man då liksom? Vi som...
Jo, nej, men det är ju bojkott.
Bojkott?
Ja. Köp inte sådana fotbollar som småbarn i Pakistan har suttit och sytt för
ingenting.
50 öre i timmen. Liksom.
Nej.
Hela dygnet runt. Någon som står och slår dem med en piska och sånt där. Liksom.
Ja.
Eller den här tjejen vi träffade när jag var i Nicaragua med mina elever.
Mm.
Som fick 1 krona i timmen för att plocka kaffe då.
Mm.
Alltså, det är slavarbete.
Men hur vet man vilka varor man ska handla?
Ja,
och då, exakt. Och då blir det så här, jag som tittar så här på de här märkena, kravmärkt,
ja,
miljö. Och nu gjorde SVT en stor reportage om kravmärkta grejer.
Mm.
Och då visade det sig att de var jätte, alltså det var uruselt.
Nej.
Och plötsligt tycker man så här, då skiter vi att köpa krav som är dyrare.
Jag vet. Ja, vi bråkade om det där redan för 30 år sedan, att de små grisarna fick penicillin även på kravgårdar och sådär. Men vi måste bara kräva att det blir bättre.
Ja.
Bättre kontroll.
Mm.
Det är ju stor idén i ram när FSC, naturskogarna i fjällen och sådär. Att det är ju mest bluff. Därför att de är tandlösa.
Vad då naturskogar i fjällen?
Ja, men FSC-märkt virke ska man ju ha. Och möbler och,
aha, okay,
och papper till tidningen. Och det ska stå FSC. Ja, men jaha, oj då. Ja, Sveaskog skiter i det. Jaha, oj då.
Mm.
Säger FSC då. Ja, oj då. Men de måste ju skärpa sig.
Mm.
Men de har inga tänder. Liksom. Vi måste ju, vi hade ju varenda kommun en massa sån här konsumentrådgivare. Och en massa folk som försvann.
Ja, men det dumma tycker jag är så här då, om man då försöker då gå på med märkningen,
ja,
vilket det tyckte jag var väldigt fair trade och allt vad det heter,
ja, ja, ja,
och det är svanar och allt,
jo,
möjligt, och på en viss kaffe som vi köper,
ja,
är det 7 märken till slut, jag har ingen aning ens vad de betyder.
Eller Falken eller så.
Ja, men det är jättegott kaffe, och då 7 märken och gott kaffe,
ja,
sen orkar ju inte jag sitta och kolla på varenda vad de betyder.
Nej, jag satt ju med hon Alice Ba.
Ja.
Kunke,
ja,
som var generalsekreterare för det här rättvisemärket.
Ja, precis.
Där,
ja.
Liksom. Och så börjar vi liksom fråga, ja, men vad är det ni... jag tror kyrkan och såna där delägare i det här märket. Nej, men när man börjar till slut, eller WWF, jag vågar knappt säga det här, eller Timmer Falken.
Ja.
Alltså de finansierar ju deras verksamhet.
Ja.
Och då blir de plötsligt jävligt mesiga.
Mm.
Kanske det här också skulle vara liksom, vad heter det, statligt eller någonting sånt där. Där man inte, ja, det kan ju vara korrupt det också uppenbarligen. Ja,
och det är, det är det här som man...
Egentligen kokar det ner till att vi måste bli mer moraliska.
Ja,
och, då,
och tänka så här. Om det tar en viss, om man tänker så här, den här tröjan gör man på 2 timmar, då kan den inte kosta 50 kronor.
Nej.
Alltså då kan man inte, alltså man kan någonstans...
Det är ju så frestande att köpa den där på rea.
Ja, och lite grann så liksom, då måste man ju köpa saker man vet, alltså... Det kan ju vi säga som har råd, vi som är, ändå är liksom, ja. Liksom har kommit ja. Upp i åldern. Och jag menar, så jag tänkte, när jag köper ett par kängor ja. Så tänker jag, nu ska jag köpa ett par svenska eller om det var finska, jag kommer inte ihåg. Ja. Och Bosse, min man, han är jätteduktig på märken, han säger, det här är bra märke, ja. Det här är rätt. Och så köper man det, så vet man, känner man sig lite, lite, men de är ju svindyra,
ja. Men,
de här kängorna.
Då håller de dubbelt så länge och då är de inte så dyra.
De håller i alla fall livet ut för mig ja. När jag är 60 plus.
Men ja. Alltså, nu börjar jag glida över på det här mål 17 som jag kommer tillbaka till flera gånger.
Mm.
Hur genomför vi det här?
Ja.
Hur kan vi samarbeta globalt?
Ja.
Det är mål 17.
Vad heter det?
Genomförande och globalt partnerskap.
Ja.
Ja. Mm. Hur ska vi lyckas med det här? Och då ska jag citera WHO:s, Världshälsoorganisationens generalsekreterare, Ghebreyesus, som han så fint heter. Han har förut pluggat epidemiologi i Umeå.
Är det han som sitter i tv-sammanhang ibland nu från WHO när man ser...
Ja, det, han sitter och ser lite sorgsen ut.
Ja, han har någon slags pakistansk...
Nej, eller, ja, snarare Etiopien.
Etiopien, aha, ja. Okej. Ja, mm.
Han sa häromdagen att nu... är vi på väg mot en total moralisk kollaps.
Moralisk kollaps?
Ja, för att när vi nu har distribuerat 39 miljoner doser covid-vaccin.
Den artikeln läste jag också.
Ja, till bara rika länder.
Mm.
Men det finns ett undantag. Guinea, det är väl den här ekvatorial-Guinea, okay. Mitten av Afrika, ja. Har fått 25 doser.
Nej.
Jo. Mm. Allt annat, de andra 39 miljonerna har gått till de allra rikaste länderna.
Men, får jag säga då så här, ja. Det konstiga med hela covid, det här är ju jättesvårt att gå in på, men det undliga är ju, vilka är det som blir mest sjuka? Jo, det är tjocka, feta...
Vita män.
Ja.
Jo, så är det ju.
Ja. Ja. Eller, ja, men alltså det, nej men det är ju liksom vi som har ätit halvt ihjäl oss och inte, och det ja. Är inte Indien.
Men det beror kanske inte på att vi har ätit så mycket, för det egentligen gör det oss mer stabila och
fettma är väl inte bra?
Nej då, men det är det ju aldrig.
Nej.
Men det stora i det tror jag är att de här som bor i en förort till Nairobi, de har ju... var det med om så himla många virus? Så
ja,
de har
exakt.
Så mycket antikroppar.
De har ett fantastiskt motionerat
försvar mot...
Motionerat stort. Immunförsvar har
ja,
de.
Mot, ja. I princip ja. Vad som
så
helst.
Att, och det vill...
även AIDS. Alltså ja. HIV-virus.
Ja.
Visar
okay.
sig att det bet inte på de förortsmänniskorna på alls samma sätt.
Nej, nej. Och det här
så det
är...
tror jag inte har med våran tjocklek att göra i första
nej,
hand.
Nej, nej, men man
för
kan...
de är också ofta ganska feta, ärligt talat.
I var någonstans?
I kåkstäderna i Nairobi.
Jaha, du med. Ja. Ja, därför de får också, äter också väldigt dålig mat ibland. Alltså en väldigt dålig
förfärlig.
Mat. Förfärlig mat.
Ja.
Mm.
Söt.
Mm. Mycket socker.
Ja.
Ja. Så det finns ju många sådana saker att göra också när det gäller...
Ja. Och det är ju inte bra på ett annat sätt. För
nej.
Hjärtat och sånt där. Liksom.
Nej.
Så vi lever ju mycket längre. Du vet, det hemska... förfärliga egentligen, att en man i Danderyd lever sådär 6-7 år längre än en man i Botkyrka.
Ja.
Vad är det för någonting?
Ja, men så har det väl alltid varit.
Säkert.
Ja.
Ännu värre förut.
Och, men
vet
om
du,
man...
på 1800-talet i
ja.
Stockholm,
ja.
En medellivslängden sådär 1870-80.
Ja.
En man 39 år, en kvinna 55.
Men det berodde inte bara på att de svalt, utan det berodde också på att de slog ihjäl varandra. Alltså män har ju gått åt i medelåldern.
Ja, men och arbetsförhållanden.
Ja, men alltså det var olyckor, läs krig, det var, ja, det var...
Ja.
Så att man, risken att dö i fylleslagsmål. Det ja. Finns massa andra saker, det är inte ja, bara sjukdomar.
Nej, men jag bara menar att kvinnorna satt där hemma och hade det gosigt.
Det tror jag inte alls det.
Koja.
Med födde 14.
8 barn
på
1,5 kvadratmeter.
Ja, exakt så var det.
Jag
ja.
Har en bok där det faktiskt står, alltså en statistisk årsbok för 1880 i Stockholm.
Ja, ja.
Om de här kojorna, det är förfärligt.
Det är förfärligt. Ja. Ja, och så lever väldigt många människor idag också.
Ja.
Mm. Men om vi då går in på hälsa, vilket jag tycker är intressant, för det här är det vi läser om hela tiden.
Mm.
Jag har läst om de här blå zonerna.
Ja.
Det är områden man har hittat i världen där människor lever längst.
Ja.
Och det är konstigt nog inte i i-länder, utan det är på såna här små isolerade, ja, något ställe i Italien eller Japan. Och det som är gemensamt för de människorna som blir över 100 år, det är att de har aldrig ätit för mycket. Alltså de har inte svultit, men de har haft mager mathållning.
Fibrer.
Ja, de har ätit bara fisk eller någonting sånt där.
Yoghurt.
Och de har haft ett sammanhang. Är man fåraherde, så är man även fåraherde när man är 95. För man behöver aldrig sluta arbeta, för man har ju en uppgift.
Det är det jag känner också.
Jag vet, vi pratade om det innan, varför du inte går i pension fast du är 70 år. Men det är precis det. Man måste känna att man gör nytta, har ett sammanhang och att man inte äter för mycket mat.
Ja. Men vi kommer faktiskt osökt över på mål 11.
Vilket är det då?
Hållbara städer och samhällen.
Just det.
Hur ska vi leva i förhållande till hur stora städer ska vi ha och så vidare. Och då är det så att nu sitter jag här väldigt stolt, sån här typ Linné som har en massa lärjungar.
Ja.
En av mina gamla elever, Malin Söderström, har skrivit en fantastisk masteruppsats om livet i kåkstäderna i Buenos Aires.
Jaha.
Lite sådär. Ja. Oj, jag fick den bara för några veckor sedan. Och man kan göra väldigt stora saker för att de ska få en bättre livskvalitet, har hon visat. Kanske nå ner till de fantastiska stränderna i Buenos Aires på ett enklare sätt. Just nu är de liksom bara för de rika och så vidare. Man kan göra en massa, skapa aktivitetshus med enkla medel så att de får ett rikare och rimligare liv.
Och vi har ju flera Tyresö-projekt sedan många år tillbaka. Vi har till exempel Slimlidén. Som har ett internationellt projekt i Afrika.
Mm.
Vi har haft Tyresö Ulands och fredsförening som har haft där hjälp till självhjälp. Mangoträn.
Ja.
Så vi har haft många sådana här där man inte bara öser pengar utan man hittar hjälp till självhjälp.
Ja. Till självhjälp. Det vill säga till exempel när vi bodde. Jag vet inte om jag pratade om
det lite grann, men det gör ingenting. Kan att, du med?
Det var översvämningar i Mosambik år 2000.
Ja, just det.
Och några Tyresöbor samlade ihop pengar för att bygga hus åt folk.
Ja.
Och det fiffiga där, alltså husen rasar, för 500 000 människor blev av med sina bostäder på 3 dagar. Det fiffiga var att man utbildade arbetslösa ungdomar för att bygga de här husen.
Mm.
Det är det som är hjälp, självhjälp.
Just det, precis så.
Och inte som till exempel när Röda Korset vräker in sina pengar för att fylla upp. Alltså de har mål att man ska bränna x antal miljoner.
Ja, de vill visa statistik.
Ja,
och visa.
Eller de kinesiska företagen som också flyger in arbetskraft från Kina.
Jag vet.
Och det förstör ju hela arbetsmarknaden i ett land om man gör på det viset. Liksom. Mm. Plus att det förstör ekonomin. Alltså det blir såna enorma klyftor mellan rika och fattiga.
Ja.
Och korruption. Och så.
Alltså man har ingen förståelse för olika länders förutsättningar. Jag vet med Tyresö Ulands och fredsförening.
Ja.
Det projektet i Indien som man haft i jättemånga år, det började egentligen med en politiker som heter Samuel Strandberg som bodde i Farsta. Hans pappa hade åkt till Indien på 20-talet och så åkte Samuel själv dit på 40- och 50-talet. Och i början, när Samuel ville hjälpa till att utveckla en by som heter Sarvodaya Ashram, då tänkte han så här när han såg alla de här kvinnorna som gick på fälten och gick och bar på unga på ryggen och skar ris eller vad det var för någonting med en liten handskära. Då tänkte han, det här är ju inte produktivt.
Nej.
Så då började han med lieprojektet. För han tänkte så här att nu ska han lära de här att slå lie.
Ja.
Och så ett av de första såna här grejer var att de åkte dit med ett antal liar. Mm. Men då var det så här, det var ju inte kvinnorna orkar inte hålla de där liarna. De var ju för tunga.
Stora, ja.
I Sverige är det liksom kraftfulla män som slår med lie. Och då var de tvungna att visa gubbarna att ni ska slå med lie.
Ja.
Men det ville ju inte de göra då. Nej. Det var inte deras arbetsuppgift.
Nej.
Så då var de snälla och gjorde det då. Men då blev det så högt stubb på de här. Så när de gick barfota.
Nej, men det är som att köra våra gamla SL-bussar till Pakistan.
Ja, men
10 000, de stod ju bara där sen.
Ja.
Eller vi samlade, Lärarförbundet hade ju en massa projekt. Ja. Vi samlade in gummistövlar till folk i Nicaragua.
Ja.
Vita gummistövlar.
Ja.
Men det blev ju bara svamp och elände i de där hemska gummistövlarna.
Ja, men förstår du, så här och nästa projekt, tog man, vet du, de bar ju sina saker på huvudet.
Ja, ja, ja.
Ja, då hade vi skottkärreprojektet.
Ja, just det.
Det fanns ju inte en kvinna där nere som kunde, de orkade ju inte det.
Nej.
Så någonstans har vi med våra konstiga ögon tänkt, vi kan det där bättre än dem. Mm.
Nej, utan, men det där börjar ju en del fatta i alla fall.
Ja, men det här, nu pratar vi alltså 70-80-tal. Mm.
Men städer,
ja.
Hållbara städer, som till exempel Stockholm,
ja.
För stort.
Stockholm är för stort.
Ja. För mycket luftpartiklar.
Ja.
Hopplös sophantering.
Ja.
Vi ser den här som, tippen som står och brinner sedan flera veckor nere i Botkyrka med giftiga avgaser.
Mm.
Stress, har du hört begreppet? Förfärlig. När jag flyttade från Tyresö till Stockholm med Gullmarsplan.
Mm.
Så mycket mer stressade elever.
Ja, kan tänka mig det.
Epidemier. Vad har det med storstaden att göra? Har du
verkligen
fattat det där?
Verkligen.
Varför? Jo, dels naturligtvis att vi står tätt.
Ja.
Till exempel på tunnelbanan. Men staden är en ekologisk öken.
Aha.
Som åker på den.
Därför att man inte utsätts för vanliga normala bakterier och
jo,
sånt,
men,
eller?
Nej, men alltså fåglar, gnagare och sånt.
Mm.
De har ingenstans att vara liksom. Det finns ingen biologisk mångfald.
Nej.
Och de har virus.
Mm.
Och det här har man visat väldigt tydligt nu. Att de här virusen, när de inte har någonstans att vara, då muterar de lite och så hoppar de över på oss människor.
Men fortfarande så har ju vi en trend i Sverige. Man säger, satsa på storstäderna och deras satelliter. Ja. Mm. Så man fortsätter att bygga ut.
Nej, men det är ju så snabba klipp, ekonomin.
Mm.
Att på kort sikt så ger det ju effektivitet.
Mm.
Men tack vare covid nu så har ju folk börjat upptäcka naturen.
Yeah.
Och att man kan mycket mer. Man har hittat så många fina sätt att jobba på distans.
Ja, just det.
Du skulle se vilken lektion jag hade igår.
Du kör distanslektioner bara nu?
Ja, alltså måndagar åker jag in till skolan.
Ja, var ligger skolan?
Den ligger vid Liljeholmen.
Ja.
Och då är det några som vi har bedömt, de pallar inte att sitta hemma.
Nej.
Så jag hade tre elever i klassrummet.
Tre.
Utspridda. Och så hade jag ett gäng hemma på distans.
Ja.
Och så gick jag omkring med den där datorn och pratade med båda samtidigt.
Jaha.
Och det blev så himla roligt.
Ja, det var kul. Ja. Hur gamla är de här eleverna du har?
17 var de här ungefär.
Ja. Ja. Men de klarar det där med.
För det är inte lika. Det är lättare för dem. De behöver oss.
Ja.
De här har ju väldigt stora problem i skolan.
Mm. Mm.
De vill gärna komma.
Ja.
Och de får mat och sådär.
Ja.
Men ja, det där var superkul.
Vad roligt. Vet du vad, Anders?
Ja.
Vi hann nästan med de här tre målen du har liggande här på bordet. Vi fotar av dig med de här tre målen också. Du fick någonting som hade visat upp den där saken.
Jo, nej, men jag har bara en till sån här lärjunge.
En lärjunge?
Som pratar om hur staden kan göras mänskligare.
Du har fått en till elev som går i dina fotspår?
Ja, många.
Många.
Men just det här var de senaste veckorna. Caroline Hård.
Okej. Okay. Vad roligt.
Ja.
Mm. Vi fortsätter i den här serien, tycker jag, för att även om jag håller mig inte själv till ämnet, bara för att jag tycker det här, alltså allvarligt talat, det här är någonting som engagerar oss allihop, och jag tror så här, vi slåss med de här tankarna dagligen i våra beslut, vad vi ska handla och inte handla, men det du säger egentligen, om vi ska sammanfatta, bojkotta dåliga varor.
Ja, och så tagga ner konsumtionen ordentligt.
Just det.
Spar och återanvänd.
Spar och återanvänd.
Ja.
Och kraschar svensk ekonomi, säger ekonomerna.
Jo.
Det ska vi kunna ta nästa gång.
Ja,
konflikten.
Det där med momsen. Varför momsen är så viktig.
Vi tar, jag tycker vi gör så här. Nästa gång så tar vi och diskuterar också det här med ekonomi kontra för att det här.
Och lobbyister och allt det där.
Ja, det är bra. Det är jättebra. Tack Anders Exet Eriksson för att du är en sån trevlig människa att prata med. Och vi ska fortsätta den här serien som heter Ljuva drömmar. Nu lyssnar vi vidare på Monica Zetterlund, och jag som faktiskt har fått oss på villovägar flera gånger heter Ann Sandin Lindgren, när ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.
Våra frihetsdrömmars djungel. spirit. Han rör.